Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, det är onsdag eftermiddag. Klockan börjar närma sig hemgång i alla fall. Men vi har en hel del att reda ut, för att det brakar ju lös här i veckan med alla möjliga uppgifter. Sadio Mané ska lämna. Nu Paul Pogba bekräftar att han, det visste vi ju för sig.
Ja, det är ju ingen nyhet direkt.
Tchouameni på väg till Real Madrid. Det ryktas om 100 miljoner euro. Och ja, läkarundersökning idag eller imorgon. Något liknande, det går undan. Mbappé kvar i PSG. Fan, det händer grejer. Det här blir tecken på en galen sommar framför oss. Så det är så mycket så här spännande spelare ute i Europa som liksom står på någon slags gräns att liksom ta det där nästa klivet och bli den där nya superstjärnan. Det känns som det finns öppningar med jättemånga stora stjärnor som börjar bli till åren. Jag menar, Messi, Ronaldo har vi lämnat lite grann vid det här laget. Mm. Men också så här, Neymar, och jag menar, vi har Salah Mané här nu som närmar sig 30. Det är liksom, det är läge för en ny generation. Vi pratar om Nkunku, vi pratar om Leao, vi pratar om massa spännande spelare. Och vi kommer prata om dem idag, därför att alla ryktas till Liverpool.
Precis. En kung och Leao dök upp där. Ja, ah, Liverpool. Där är vi Nunez och
ja, men alla varenda anfallare i Europa.
Ja, men det är väl
klart. Men det är klart att det blir så.
Men det är ju helt, det är väl väldigt positivt att det ändå gör det, tycker jag. Alltså, för att man kände ändå, alltså om vi börjar med, jag tycker ändå ska börja på Sadio Mané någonstans här, för det tycker jag är den stora grejen som är just nu. Och det är ju att han väldigt tydligt har tänkt sig lämna Liverpool. Bayern München är väldigt tydligt intresserade. Och ja, det finns ju till och med uppgifter om att de ska i princip vara överens. Både PSG och Real Madrid ska ju ha varit intresserade också. Även Barcelona rapporterat vara intresserade. Men Mané ska känna att, ja, men i Bayern München får jag vara stjärnan. Ja. Här, det är det han inte fick vara i Liverpool. Han varit i skuggan av Mohamed Salah, både sett till, ja, liksom uppskattning stundtal från supporterled också, men även sett till, ja, lönekuvertet. Mm. Och förtroende och så vidare. Och Mané är ju en så pass bra spelare. Han vill väl liksom ha stjärnrollen nu, och då passar ju Bayern med Bundesliga som man kan. Och det är bara att de ska förhandla fram priset, och Bayern München vill betala 30 miljoner euro, och Liverpool uppges väl vilja ha åtminstone 50 miljoner euro. Vilket jag tycker är en ganska rimlig värdering av honom. 50, det vill säga, och sett till kvaliteten han besitter.
Ja, och ett år kvar på kontraktet påverkar ju såklart den här prisbilden.
Ja, annars skulle han ju vara betydligt mycket dyrare, om vi säger så.
Så är det. Vet du vad? Vi har några som ska ringa upp oss idag. Eller så rättare sagt, som vi kommer ringa upp, som ska ställa frågor här i podden. Det här är vårt nya inslag. Det här tycker jag är kul. Det är det här. Jag brinner för det här segmentet. Jag tror vi tar första med en gång. Vi ser ifall han sitter vid telefonen. Vi kör.
Jonathan Alfons här.
Tjena Jonathan, det var Sillypodden. Patrik Syk, Makoto från studion. Hur mår du?
Hej, jo, men det är bara bra, tack. Hur lägger med er?
Alldeles utmärkt.
Bra.
Du får börja med, du får presentera dig och sen så får du ställa din fråga.
Yes. Jag heter Jonathan, en trogen Sportbladet poddar följare. Värmde precis upp med PLP Awards i öronen nu.
Fantastiskt.
Jag känner mig redo för
underbart.
Det här. Yes, men min fråga är ganska rakt på. I och med att Mané verkar lämna Liverpool i sommar, jag tänkte först hur ni tänkte om den beslutet och vart han kommer gå. Och sen även om de tänkte Liverpool vågar sig på en undantag i sin policy att värva Lewandowski som ersättare. Jag tänker att hur ofta får man den chansen att köpa en världsklass forward på kanske rabatterat avgift också, i och med att han vill bara ett år kvar på kontraktet. Så det var min fråga.
Ja, det är spännande. Vi var precis inne på Mané. När vi ringde upp dig så satt vi i Mané-diskussionen. Och det pratas ju om Bayern München i första hand för Mané. Så det skulle innebära en swap deal. Mané och Lewandowski drar på varsitt liksom, äventyr mitt i karriären. Alltså, det hade varit helt sinnessjukt. Jag tror inte att det händer. Är det så här? Det händer inte.
Nej, nej.
men tanken är ju oerhört kittlande.
Ja, tänk. Tidernas bästa swap-deal då, tänker jag, kvalitetsmässigt.
Alltså för Liverpools del så är den ju väldigt smart på så sätt att man får Lewandowski då på, säg, ett tvåårskontrakt eller treårskontrakt, om man skulle skriva för honom, som är ungefär den värderingen som, ja, nu värderar ju för sig Bayern München kanske Lewandowski till och med högre än vad Liverpool värderar Mané i det här läget. Mm. Men som sagt, det skulle väl på något sätt ändå jämna ut sig på något vis då.
Skiljer ju 3-4 år mellan spelarna.
Ja, det gör det ju. Sen är Lewandowski kanske, alltså det finns, det är en, ja, Sadio Mané är en världsklass forward av absolut yppersta rang, men också Lewandowski är ju Lewandowski.
Ja, men jag tänker på så här, kontraktsförlängning, den typen av grejer, hur långa kontrakt man kan ge. Lewandowski fyller 34 i år.
Ja, så är det i och för sig. Ja, det är sant. Problemet här är väl på något sätt att jag tror att Bayern München vill ju egentligen inte släppa Lewandowski. De vill ju värva Mané och säkert också kanske till och med göra vinst på att de då säljer Lewandowski eller öppnar för att sälja honom. Nu har ju Lewandowski varit extremt tydlig med att han inte tänker stanna i Bayern München. Han säger att Bayern München är historia för mig, jag har ingen lust att vara här någon mer. På ett ganska anmärkningsvärt sätt, sett till vad han har åstadkommit där och vad den klubben har betytt för honom och vad han har betytt för den. Men sen Liverpools fall, alltså det är ju inte, de har det ju inte dåligt ställt ekonomiskt. Det är bara att man är väldigt smarta med sina pengar. Och då tror jag inte att, även om de skulle frångå sina principer, tror jag inte de kommer frångå sina principer så pass mycket att man värvar en, ja, snart 34-årig anfallare till sin anfallsled.
Mm. Ja, där, du var inne på det också, Liverpool, att gå ifrån sin transfer policy, sin transferstrategi för att ersätta Mané. Du nämnde Lewandowski, men det kan ju också vara så att man behöver sikta på en hylla där strategin inte riktigt har fått plats tidigare. Man har ju gått efter de här nästan färdiga 24-25-åringarna som precis ska kliva in i sin peak. Titta på Mané till exempel när han värvades, eller Salah, eller Mané, eller vad säger, eller Firmino, eller Louis Jota, Diaz, eller Luis Diaz. Alltså det är verkligen, det är ett väldigt tydligt mönster, så även om man inte har någon transfer policy som man är öppen med, så finns det för alla att se att vi värvar spelare med ungefär 23-24 år gamla som vi tror kommer ha sin karriärspeak någonstans ett par tre år in i sin Liverpool karriär. Och sen så kommer vi förhoppningsvis förlänga eller sälja vidare eller vad vi nu gör.
Thiago bröt ju visserligen mot trenden, men där var det bara tydligt att Jürgen Klopp ville få in någonting som ändrade.
Och han kostade inte så mycket pengar.
Nej.
Så att där, för mindre pengar, det har vi också sett att man har gått ifrån vid behov. Alltså kolla mittbacksvärvningarna i förra vinterfönstret när bara behoven var som de var. Så att jag tror inte att man kommer gå ifrån sina principer. Man har ju varit så framgångsrik med den strategin man har, så att jag tror inte att man kommer värva Lewandowski. Jag tror heller inte att man kommer gå för en miljardspelare som på något sätt redan är framme i den. Alltså säg en Lautaro Martinez, även om han inte kommer kosta en miljard, men han är 29 år gammal. Alltså han är på något sätt redan färdig. Han ska ta det där klivet i ja, nu sa jag fel på. Nu ser jag på Makoto.
Är han så gammal, vad min liksom plötsliga känsla?
Nej, det är han ju såklart inte.
Han är 24 syk.
Ja. Jag tänker helt fel.
Lautaro 29. Jag väntar lite.
Jag menade inte ens Lautaro. Jag menade Dybala.
Ja, du tänkte på Dybala. Ja, men Dybala skulle ju passa alltså liksom speltypen, men där har du också, han är gratis.
Ja. Jag menade Dybala när jag sa Lautaro. Ja. Det var så det var. Nej, men Lautaro hade väl varit mer än Liverpool-värld. Men han är lite för etablerad. Men vi kan väl ta då alla de spelarna som har... Häng kvar här, Jonathan, så får du... Kan vi väl rabbla några av de spelarna som har nämnts. Vi har Darwin Núñez såklart då, från Benfica, hett eftertraktad. Där är det ju Manchester United som har varit tydligast med att det är en spelare man vill värva. Kan gå nog för ett överpris om han går. Benfica vet att ta betalt. Han har en utköpsklausul på 1,5 miljard. Det kommer han ju inte kosta. Men bli inte förvånad om Benfica inte går under 800-900 miljoner för Darwin Núñez.
Det är så många som vill ha honom.
Om det är United också som köper, så blir det ju lärde vi dyrt också.
Ja, och dessutom för Manchester United blir det någon slags premium för att det alltid blir det. Och de ska dessutom övertala Darwin Núñez att gå dit utan Champions League-spel och så vidare. Då kommer de dessutom få kräma på lite extra med lönen, tror jag. Lautaro Martinez, som sagt, är en av de som har nämnts. Där pratas det ju om alla möjliga, framförallt om Dybala kommer in till Inter. Det pratas om Lukaku till Inter också. Ska de sälja Lautaro då för att kunna bygga om sitt anfall? Det pratas om Rafael Leao. Där pratas det också om Real Madrid, Barcelona.
Där pratar vi minst en miljard.
Och där pratar vi minst en miljard. João Felix. Och så det namnet som jag tror ligger närmast och som du också har pratats en del om. Och det är Rens Martin Terrier. Alltså precis en sån spelare som Liverpool tar in. Det är alltså en spelare precis på gränsen till det franska landslaget just nu. Det är många som har tyckt att han ska ta en plats i det där anfallet, franska landslaget, efter sin fantastiska säsong i Rennes. Och han passar in i profilen. Kostar någonstans runt 35 miljoner euro.
Det låter ju väldigt. Tänk också på Jared Bowen, eller det var ju snack om det i vintras i alla fall att det var ett alternativ, men tror du han fortfarande är det, eller är han för dyr nu?
Ja, Jared Bowen pratades definitivt om förra sommaren framförallt.
Just det.
Och där tror jag också att han blir för dyr helt enkelt.
Jag ser ändå honom som ett alternativ fortfarande, alltså det känns så pass.
Det är inte omöjligt.
Handen i handsken på att du vet vad du får av honom. Man ska ju säga att liksom Diogo Jota var ju inte billig sett till vad han hade åstadkommit när han värvades. Luis Diaz var inte billig sett till vad
han betalade. Nej, och det är inte, det är oftast inte en nu ska vi komma undan så billigt som möjligt. Det handlar om att nu ska vi göra den värvningen. För det handlar ju faktiskt inte om vem som var bäst förra säsongen. Det handlar om att värva spelaren som är bäst nästa säsong. Och det är klart att man kan titta bak på förra säsongen och se tecken på vem som också kommer vara bäst nästa säsong. Men det är inte alltid så att det är den spelaren som har varit allra bäst förra säsongen som kommer vara det nästa. Och det är ju där Liverpool har varit väldigt skickliga i att identifiera vem är det som faktiskt kommer vara de närmsta säsongernas mest tongivande spelare. Och då tittar man oftast inte på spelare som är över 24, 25 max.
Och det är där man ser att Jared Bowen skulle vara, alltså passa profilen helt perfekt.
Ja, precis. Och speciellt också med historiken de har att köpa ändå, vad man kallar det, Premier League-prövade, som de älskar att snacka om.
Ja, och det finns en annan aspekt i det här, för att James Milner är 37 år gammal. Han kommer ha någon säsong kvar bara kanske. Jordan Henderson börjar också närma sig 33. Eventuellt försvinner Oxlade Chamberlain. Du kommer tappa ytterligare någon homegrown-spelare. Liverpool närmar sig en punkt då homegrown faktiskt börjar bli ett problem. Det är någonting som man inte har haft problem med, för att man har haft en ganska brittisk, engelsk dominerad stomme. Men det blir mindre och mindre så. Vilket gör att om, ja men, så vilka spelare har vi här, men bland annat Oxlade Chamberlain kommer ju med all sannolikhet att försvinna.
Joe Gomez är väl inte otänkbart om han verkligen vill bort för att få speltid.
Joe Gomez är inte heller otänkbart att han kommer lämna. Nu har vi visserligen fått in Carvalho som fyller homegrown-kvoten, men om man säger så här, om man tittar på de närmsta 3-4 spelarna som Liverpool kommer värva, så kommer homegrown spela roll. Det kommer kanske inte vara en faktor i just den här värvningen, eller inte ens nästa, men tredje eller fjärde så kommer det nog spela in ganska mycket.
Och en klubb som Liverpool idag tittar ju redan på den tredje fjärde värvningen och skulle mycket väl kunna anpassa sig redan nu för att inte ha det bekymret ifall rätt klubb, alltså rätt spelare är tillgänglig i det här läget.
De ligger ju där framme i planeringen. Ja. Så fungerar de ju. Finns en anledning till varför de har liksom uppvaktat Jude Bellingham i 1,5 år, därför att de har också sett homegrown i framtiden som någonting som de måste adressera på ett eller annat sätt. Så säger det. Vem skulle du helst vilja ha, Jonathan?
Nej, men i och med att ta in alla de här faktorerna skulle jag nog faktiskt säga antingen Bowen eller Nunez. Jag tycker Nunez är sjukt spännande spelare och definitivt har den här potentialen. Så att jag hade gärna velat se honom i Premier League och se om han hade pallat trycket där. Ja. Jag tror att han har passat perfekt, bäst av dem. Han är mest Sadio Mané-lik av dem med sin snabbhet och sin spelskicklighet. Så jag tror nog Nunez, men andra val har varit Joe Bowen alltså. Det hade ju också varit smart att just med homegrown principen som sagt. Så att, det är väl de två, tänker jag.
Mm, grymt. Hörru du, tusen tack för att du ringde.
Ja, såklart. Sjukt kul. Lycka till hörni med att lösa allt det här.
Ja, vi löser det här.
Vi löser det här. Det gör vi här i poddstudion.
Fint. Ha en skön, ja, ha en skön onsdag.
Hej på er.
Hejdå.
Hej. Ja, men vi går vidare då. För att det här kommer vi få prata om ganska länge. Det är inte så att det finns en ersättare klar. Däremot så tror jag inte att vi kommer behöva vänta. Om det är så att Liverpool tänker sig att de ska ha in en spelare den här sommaren för att ersätta Mané. Nu kan man ju tänka sig att Salah kommer vara kvar, man har Jota, man har Firmino, Luis Diaz har kommit in, det är fyra ganska starka spelare. Fabio Carvalho kommer in som en ersättare till för Minamino, Rigi, den rollen kommer få en del speltid men inte starta kanske så mycket. Ja, vi får se. Men uttryckligen verkar det vara så att de tittar på en ersättare, de ska fylla den här. Det är också oerhört mycket matcher nästa säsong. Det är ett VM mitt i, det kommer vara stökigt, det kommer behöva roteras mycket, man behöver en enormt bred trupp helt enkelt.
Men som sagt, bara det faktum att det börjar pratas ganska mycket om ersättare tycker jag är ett positivt tecken, för man kände ju ändå att de kanske nöjer sig med att Luis Diaz var ersättare. Nu verkar det som att man inte gör det, och det tycker jag är helt rätt drag av Liverpool. Det som dock är mest akut där, om vi förutsätter att man är säljs då, det är ju att lösa alla situationer och få någon klarhet i den. Ja. Alltså de måste på något sätt, om det så är att besluta att nej, men vi kör honom ett år till och sen försvinner han, eller om det är att man förlänger, eller om det är att man, ja, jag tror absolut inte det sker om man är försvinner, men att om man skulle vara öppen för att sälja honom, du måste bara få någon klarhet i den situationen. Det är ju uppenbart att Salah vill vara kvar, Liverpool vill vara kvar, och då måste man ju på något sätt lösa den här soppan.
Ja, och det verkar inte som att heller kontraktslängden är något problem. Han har Salah har accepterat en tvåårsförlängning på det kontraktet han har. Men det handlar ju om lönen helt enkelt. Ja. Och jag tror man kommer lösa det. Alltså, det har jag sagt hela tiden. De verkar också rätt lugna med att
det, att man inte hamnar i en Lewandowski-sits är det jag tänker. Nu är i och för sig Lewandowski lika långt kvar på kontraktet, men han har väl gjort en större grej av det, och Liverpool har varit ändå lite mer tydliga med att de vill förlänga och åtminstone gett någon form av anbud. Det är ju där.
Sen är det ju så att det finns ytterligare två spelare som är viktiga för Liverpool som har kontrakt som går ut nästa år. Den ena är Firmino. Det man också får se vad som händer. Det är inte alls omöjligt att han lämnar på en free transfer nästa sommar. Är då i en ålder då Liverpool, han har inte den statusen i truppen längre som gör att han har den påverkan. Han är en fantastisk fotbollsspelare på många sätt, men
han går att ersätta på en sommar. Alltså om du tappar en spelare som Salah, som du ska värva den, ja, nu, alltså en kvalitet som gör Liverpool ett minst lika bra lag, då måste du nästan lägga grunden till en sån stor övergång redan nu. Du måste börja tisslas, tasslas, det måste börja kontaktas, det måste börja spana, scoutas, allting.
Jag är övertygad om att det gör.
Ja, såklart. Men att man har tydlighet i vad händer med Mohamed Salah. Jag tycker den tydligheten på något sätt ändå behövs snart på en så pass bra och viktig spelare.
Så är det. Och en annan är Naby Keita, som också har ett kontrakt som går ut nästa sommar, där Liverpool vill förlänga. PSG, som då inte lyckades värva Tchouameni som man ville, har uttryckt
Vad vi vet än. Vi ska inte utesluta PSG helt än.
Nej, okej då. Vi
ska inte utesluta PSG helt än.
Vi kommer aldrig göra det misstaget igen. Har uttryckt intresse för Naby Keita med tanke på att det förmodligen då inte blir ett Tchouameni till PSG. En annan spelare som PSG däremot tittar på är ju Nkunku, som också sagt att ja, men det är ju mitt lag, det är ju laget jag håller på. Så att hör av er killar.
Ja, det lär bli dyrt också. Leipzig är väl inte jättesugna på att släppa en spelare som gjort 31 mål förra säsongen och varit helt
Bundesligas bästa spelare förra säsongen.
Ja, Lewandowski är väl också där och konkurrerar kanske om det här priset med tanke på hur många mål han gjorde. Men såklart en av Bundesligas absolut bästa i fjol. Mm.
Men jag tror inte att Liverpool säljer Naby Keita, utan där jobbar man också på en kontraktsförlängning. Men det är ändå lite så att man har satt sig i den här situationen med fyra viktiga spelare samtidigt. Hela den klassiska fronttrion då plus Naby Keita, som ju i det här skedet är en startspelare på centralt mittfält.
Men alltså Keita och Firmino kan man alltså förstå att det avvaktas. Det är inte samma stress på det. Alltså Mané och Salah är ju mycket mer, alltså det är ju större vikt av de spelarna. Och sen såklart, ja, Mané kanske man nästan hade räknat med lite mer. Det har bara faktumet att det pratades så lite om Mané under våren och allting kretsar kring Mohamed Salah var ju en indikator på att man förstår lite varför Mané kanske ändå ser att han vill ha en ny utmaning och att han inte är prioriterad i det här läget med tanke på ålder och så vidare. Men någon form av tydlighet i Salah måste de ju lösa på något sätt. Sen som sagt, Liverpool idag är så otroligt välskött, alltså de har garanterat en plan för det här och vet hur de ska vara konkurrenskraftiga även nästa säsong.
Förmodligen, det brukar vara så. Jag fortfarande, man glömmer lite den här Fabio Carvalho-värvningen som är en kanonvärvning verkligen, och det är en spelare som de ska ge speltid i det där anfallet på något sätt, och som de har en plan för och har scoutat länge, och ja, det ska bli väldigt intressant att se vilken position han får och hur mycket han kommer matchas. Frenkie de Jong blir kvar i Barcelona. Han har
I Barcelona vet jag inte om han blir.
Tror du inte det? Han går inte till Manchester United i alla fall.
Eller alltså, grejen här är ju det intressanta med hela den här situationen, att Barcelona behöver pengar. Det har man sagt förut i den här podden och det kommer vi säga igen. De har ju värvat Frank Essi. De har värvat Andreas Christensen. Båda de är klara. De har förlängt kontrakt med Sergio Roberto bland annat också. De har inte presenterat något av det här. Och varför då? Jo, de har inte råd att presentera det. För att det passar inte in i budgeten. De kan inte presentera de här värvningarna än. För varje euro som Barcelona spenderar måste de spara 4 euro. Det är det som har skrivits i spanska medier tidigare. Och om de överhuvudtaget ska kunna registrera sina nyförvärv, om de överhuvudtaget ska kunna värva Robert Lewandowski som det pratas otroligt mycket om, och betala den transfersumma som krävs för det, eller göra någon form av anmärkning.
Det kom ju nu förut idag att La Liga-bossen säger att tyvärr Barcelona, ni kommer inte kunna värva Lewandowski. Era böcker går inte ihop.
Nu. Men där de behöver är ju en av de här lösningarna de har för att snabbt få in pengar. Det ena är ju att skriva på sitt CVC-avtal, det vill säga det här som ger dem med någon sorts investbolag i USA som kommer ge dem en snabb ekonomisk injektion men släpper viss procentuell andel av tv-intäkterna under väldigt många kommande år. Den stora dealen som många La Liga-klubbar gjorde, som från början Real Madrid, Barça och Athletic Club gick emot och sa att det här kan vi inte göra. Och det var ju för att hantera pandemieffekterna. Barcelona har ju förhandlat fram en egen sån deal som de då väntar. De har en försäljning av någon form mediebolag som de äger, som de också kan genomföra för att få snabba pengar. Och de har Frenkie de Jong. Och Frenkie de Jong är en spelare de i dagsläget med truppen som den ser ut har råd att undvara. Och dessutom en spelare som faktiskt väcker väldigt stort intresse från klubbar som kan betala pengar. Och han värderas ut runt 85 miljoner euro. Manchester United är otroligt intresserade av honom. Erik ten Hag sägs ju ringa honom varje dag för att tjata, kom till United, kom till United, det ska bli jättekul. Och Frenkie de Jong säger nej, 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 nej. Jag vill spela Champions League-fotboll nästa säsong. Jag vill egentligen vara kvar i Barcelona. Sluta rykta bort mig hela tiden. Men Barcelona-ledningen verkar vilja något annat. För nu är det trovärdiga uppgifter som kom idag från The Guardian att de har öppnat förhandlingar med United. Och då handlar ju allt om, kan Erik ten Hag övertala sin gamla adept att ja, men vi kommer skapa någonting bra här. Kom hit. Eller kommer Pep Guardiola och City smyga in på ett hörn och säga att här får du Champions League-fotboll och spela med Erling och Kevin och hela gänget. Ja,
konkurrera med Bernardo och Kevin De Bruyne.
Det blir på riktigt jättekul. Och kanske han vill dit. Eller så kommer PSG och med Kylian Mbappé och säger att... Men,
vad sätter du för prislapp på Frenkie?
Jag skulle säga runt 85 miljoner euro. 80-85 miljoner euro. Men sen... Jag tror inte Barcelona är så intresserade av så här blandade swap deals som de inte ser möjlighet att bara snabbt få in lite pengar. De behöver ju få in positiva, alltså siffror in i böckerna, det är det de behöver. Och då tror jag att och samtidigt då försöka att bibehålla kvaliteten på truppen. Det är en ganska svår ekvation de sitter med, men jag tror att de kommer vilja sälja Frenkie de Jong och de kommer vilja göra det fort. Och frågan är om de kan övertala Frenkie de Jong, om alla parter kan övertala honom att faktiskt gå till United. För då tror jag att det blir av.
Vi får se. Jag vet inte. Jag tycker mig har sett en del oroväckande tecken på den här affären. Men det kanske blir av till slut. Det känns som att det skulle ha hänt.
Vart
mer.
Ska han hamna då?
Nej, det är det som är frågan.
För jag tror inte Barcelona har nog inte råd att bara sitta där. De måste nog sälja honom om de ska göra de här värvningarna de ska göra. Och man kan tycka vad man vill om att man säljer Frenkie de Jong och köper Robert Lewandowski, men det kommer generera positiva siffror att göra det. För trots allt, de ska absolut inte sälja Pedri, de ska absolut inte sälja Ansu Fati. Och ja, Gavi pratas det ju mycket om också, som även Liverpool har kopplats med, som skulle kunna vara en försäljning, men där vill de också förlänga, för de vill ha den här homegrown-basen med unga La Masia-spelare på det sättet som de har byggt sin framgångssaga tidigare. Mm. Och då är Frenkie de Jong den man kan på något sätt offra. För han har inte varit så bra som man hade hoppats i Barcelona, tror jag. Han har inte kommit in på det sättet de hade trott och hoppat han skulle göra. Även om han brinner för att spela för klubben, även om han egentligen teoretiskt passar perfekt. Så jag tycker faktiskt att det är en rimlig försäljning att försöka göra, men nu måste du övertala Frenk att vilja gå någonstans också. Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tchouameni har vi pratat en del om den här våren så här långt. Nu verkar det som det blir Real Madrid till slut. 80 plus 20 miljoner för den unge fransmannen.
Total desperation. Real Madrid som... alltså, nu ska innan folk hoppar på mig här. Alltså, Tchouameni är en av säsongens absolut intressantaste. Nej, Liverpool har velat ta honom väldigt gärna och det såg ut som att de skulle kunna vinna den kampen. Sen hände Kylian Mbappé.
Väldigt tror jag värde uppgifter på att Klopp faktiskt var i Monaco och träffade Tchouameni för inte så länge sedan.
Som jättegärna hade kunnat tänka sig att spela för Liverpool och var intresserad av det.
Och ska då ha sagt till Klopp att jag kommer gärna. Men å andra sidan, vem skulle, alltså vadå, det gjorde han ju säkert, men det fanns ju fler intresserade också.
Det var ju ett läge dock där Real Madrid kändes lite mer avlägset, för att då hade ju de...
Det var ju Mbappé som var den stora prioriteringen. Det var ju framförallt PSG som var konkurrenten om Tchouameni då. Mm. Och då kändes det som att men det är PSG eller Liverpool som kommer värva den spelaren.
Real Madrid ville inte betala den höga prislappen. Sen så fick de plötsligt en miljard fritt, för att den miljarden behöver inte betalas i en sign-on-bonus till Kylian Mbappé. Och då känner man, okej, vad är nästa prioritering? Det kanske inte är offensiven ändå. Är det ändå faktiskt att hitta en framtida ersättare till Casemiro? För att nu har du ju, om Tchouameni kommer in så har du det redan klart. När Modric, Kroos, Casemiro ska växlas ut så har du Camavinga, du har Fede Valverde, du har Aurelien Tchouameni. Och det går ju inte att önska sig ett bättre, liksom, bättre arvtagare på den liksom mittfältstrion. Men som sagt, det kommer ju kosta. Real Madrid gick ju plötsligt med på att betala ganska mycket, för nu var det Tchouameni prioritet istället. 80 plus 20 är dock, tycker jag, ett extremt överpris i sammanhanget. Monaco måste ju suttit och bara skrattat hela den här situationen. Och det har ju såklart att göra med att PSG också liksom gått in i matchen helhjärtat efter det här. Kylian Mbappé ville gärna ha in Tchouameni i laget också. Sägs till och med att han ska försökt övertala Tchouameni att komma till Paris, och Tchouameni själv har ju varit öppen, men det kan man väl tänka sig också. Han har ju bara kunnat välja och vraka här helt fritt. Men det verkar ju som att det blir Real Madrid. Han vill, om man får välja helt fritt mellan de tre, så verkar det som att det ändå har varit Real Madrid som varit hans val. Och nu verkar en affär vara på gång. Men Real Madrid fick betala. Och de fick betala för att se till att de inte förlorar ännu en PR-kamp mot PSG. Men de får en väldigt bra mittfältare för det.
Ja, det får de verkligen. Superintressant. Ska vi se här. Nu ska jag hitta tillbaka till. Jag blev helt tagen av min egen förvirring. Så jag måste hitta tillbaka till ditt körschema, Makoto. Vi måste prata lite Ivan Perisic.
Ja.
Som är klar för Tottenham. Supervärvning, Conte-effekten.
Jag tycker att det är en supervärvning. Det går att fråga
sig. Det är en supervärvning. Ja. Det finns, det, om någon säger att det inte är en supervärvning så får de fan ta det med mig. För att, det här är en supervärvning. En jävla klassspelare.
Jag trodde inte du skulle brinna så mycket för Ivan Perisic faktiskt. Men alltså, jag håller ju helt med dig. Alltså, sett till hur Tottenham spelar. Sett till behoven de har. Sett till att, ja, såklart han får en bra lön. Det är 2-årskontrakt. En kortsiktig lösning. Men alla som har sett Ivan Perisic, vad han har gjort från wingbacks-positionen till vänster i Inter, hur väl det har fungerat i det systemet som ändå är väldigt likt Tottenhams, så ja, då fattar man ju att det här är en perfekt värvning. Du har Ryan Sessegnon i truppen som har sina uppsidor, men kanske inte ska, ja, men som liksom inte ska vara ordinarie första valet. Men är det, och nu har du Sessegnon då och Perisic som kan rotera med varandra, och bara där kommer ju ge effekt, så att det kommer vara en perfekt uppsättning där på vänster wingback. Så väldigt bra start på transferfönstret för Tottenham.
När vi konstaterar det då, så ska vi ta och ringa upp en ny lyssnare, tycker jag. Vi har fått fler frågor via telefonen. Vi tar och ringer upp.
Hej, det är Anton.
Tjena Anton, det var Siljepodden här. Patrik Syk och Makoto i poddstudion.
Härligt, vad fint att höra från er och vad mäktigt att få joina er så här på en onsdag eftermiddag.
Mm, vad fint. Du får presentera dig och så får du ställa din fråga, så tar vi en diskussion därifrån. Jag vet att du vill Kevin Bader något, som var här och ringde in för ett par veckor sedan.
Ja, absolut. Nej, men vad ska jag säga? Jag är en östgöte i exil, sitter i Dalarna, så att jag tänker ofta på Makoto och på dig,
Patrik. Ja, det är fint.
Vi är också östgötar i exil. Definitionsfråga på...
Västervik borde ju införlivas i Östergötland, tänker jag, den kustremsan.
Ja, så är det.
Så är det.
Nej, men annars är väl min största fotbollsmerit att jag har väl varit spelat på fotbollsgymnasiet och lite sådana där saker, och jag lyssnar alltid på eran podd, håller på Manchester United, så det är lite självskadebeteende att lyssna på, på era poddar den här säsongen i alla fall, ja. Eftersom att det inte går så bra för dem.
Nej, det har varit några tunga månader på Old Trafford, men det var inte Manchester United, det var Bayern München som du hade en fråga kring, va?
Ja, absolut. Det är nämligen så här att jag tänkte kring det Kevin pratade om. Han gjorde en grundlig och pedagogisk genomgång av deras situation med icke klara kontraktsförlängningar och en stökig sportslig ledning och så där, vilket ligger till grund för den spelarflykten som är där. Med Lewandowski kanske stannar nu, men Alaba har ju dragit sen tidigare, Süle och Thiago har ju också dragit där. Mm. Och sen ryktas det om att Tolisso ska försvinna också.
Ja, Tolisso är ju officiellt borta till och med också nu. Så att,
just det, ja. Och min tanke är, de har ju ändå prenumererat på titlarna de senaste 10 åren trots det här, och har inte så stor konkurrens i ligan. Och min fundering är om det här, en delförklaring till att det har blivit så här i Bayern München, är att de vann Champions League 2020. Att de då har inga utmaningar kvar och att det liksom saknas någon form av mål för föreningen. Aha. Alltså vart de ska ta sig, att spelarna inte känner någon utmaning längre.
Alltså jag tror, för en klubb som Bayern München med den storleken, så ska ju varje säsong ska trippeln vara målet. De ska vinna allt som går att vinna varje säsong. Bayern München som klubb, som institution, som ja, fenomen, har liksom där i sitt DNA att de ska vinna varje år. Så jag tror inte direkt att det är att det ska finnas en mättnad. Nu när Hansi Flick fick lämna det för tyska landslaget och Nagelsmann tog över, så skulle de bygga ett nytt Bayern München, för de insåg att den här stommen som vann titeln då senast där 2020, att den har ju åldrats. Och jag tror att problemet ligger lite i hur man har hanterat generationsväxlingen, att du har inte riktigt velat punga ut de pengar som krävs kanske för de nya spelare som ska komma in. De har försökt behålla sin liksom identitet på det sättet, hur de agerar på transfermarknaden. Det går verkligen att ifrågasätta hur liksom Salihamidzic till exempel, hur beslutsam han har varit, eller Brasso för den delen också, i agerande på marknaden. Oli Kahn känns ju betydligt mycket tamare som sportchefen, som målvakt eller som klubbdirektör då, så att säga. Så att det är ju lite det, att det finns någon form av liksom beslutsångest i klubben, och det är nog det som har satt dem i den sitsen, i känslan. Jag tror ju hungern finns att vinna saker, men för en klubb av Bayern Münchens storlek att åka ur mot Villarreal i Champions League, det borde ge effekter. Det borde väcka någon form av ilska. Bayern München kan inte se det här som en lyckad säsong.
Även om man vinner ligan. Kan inte bli så att de spelarna som har varit där ett par säsonger och har vunnit tyska ligan 3-4-5 gånger och har en Champions League-titel under bältet, att de liksom vill ha en annan utmaning. Nu vann ju Alaba Champions League med Real Madrid. Och jag tänker i förlängningen, det kanske motsäger sig utifrån det ert resonemang eller ditt resonemang, Makoto, att PSG och till viss del Manchester City som är i en liknande situation, att det skulle kunna bli så att spelare vill gå någon annanstans om de skulle vinna Champions League.
Ja, alltså mättnaden infinnes nog på det. Problemet hade ju Real Madrid efter 3 raka Champions League-titlar också, när Zidane valde att lämna, för han såg ju mättnaden. De var ju mätta redan när de skulle ta den tredje. Att de tog sig hela vägen till det är nästan ett större mirakel än att de vann titeln i år, vilket också till viss del är ett mirakel.
Jag tror att det finns en annan förklaring också. Det är helt enkelt så att Bayern München lider också, precis som resten av fotbollseuropa, på den ekonomiska dominansen i England. Vi ser det på att spelare väljer, ja men, Kai Havertz och Timo Werner drar till Chelsea istället för att gå till Bayern München. Haaland väljer Manchester City istället för att gå till Bayern München. De bästa spelarna i Bundesliga, de kan inte konkurrera om de bästa spelarna i Bundesliga längre, som var deras bread and butter. Det här var spelare som var nailed on för Bayern München. Om du bara går tillbaka 5-10 år sedan, så hade Kai Havertz spelat för Bayern München nu. Och det hade Timo Werner också gjort, och det hade Haaland, och alla hade inte lyckats. Men de hade varit där och gjort en vända före de hamnade någon annanstans. Och den attraktionskraften har man inte riktigt på samma sätt ens mot de bästa tyska talangerna. Och det säger någonting. Och då, redan tidigare så pratade vi liksom om Kevin De Bruyne som gick då från Bundesliga och hamnade i så var liksom Bundesligas kanske bästa spelare under den säsongen före han gick till Manchester City och så vidare. Och det här har varit en jag tror att det är det som i grunden har gjort att Bayern München måste börja jobba på ett annat sätt, och de har inte lyckats förnya sin egen strategi, sin egen självbild av den här klubben som är Tysklands. Och dessutom har de ju fått konkurrens från RB Leipzig som kliver in med ekonomiska muskler som kanske ingen utmanare till Bayern München har haft i Bundesliga tidigare, och faktiskt kan säga nej till ett bud från Bayern München, även om det är ett överpris. Sen har de ju ändå värvat spelare från RB Leipzig, men ta Nkunku nu till exempel, som hade varit en typisk spelare för
som också ryktas till Bayern München.
Nu finns det ju ganska goda skäl att han antingen stannar kvar eller så hamnar han i PSG och sådär. Så det tror jag är det största. Jag tror inte att det är kommer vara så för alltid, men man måste kanske se över sin självbild lite grann och sin position i Bayern München. Man är fortfarande en av Europas absolut största och mäktigaste klubbar, men konkurrensen är annorlunda.
Uppstår inte ett nytt problem då, eftersom att Bayern München har som tradition att som många andra klubbar såklart också, men kanske Bayern München i ännu högre utsträckning, att använda sig av gamla spelare, och om de har gamla spelare som har den här självbilden som vi pratar om, som är
absolut
liksom spottör nu, att de inte kan ta sig ur den problematiken för att de skulle behöva ha
gamla spelare generellt är inte alltid optimalt, och framförallt i skeden då man måste förändra en struktur, eller om det är någonting som gamla Bayern München-spelare är och bidrar med, så är det ju en kontinuitet av någonting som har funkat tidigare. De är ju resultat och produkter utav ett system och tankesätt, och det är det de för med sig. Och vill man ha det, men då funkar ju det bra liksom, att fylla på underifrån med legendarer och så vidare. Men måste man se över sin verksamhet, alltså måste man börja agera på ett nytt sätt, ja, då kanske du måste ha in någon utifrån. Då kanske du måste ha in någon helt utifrån.
Där är alltså Nagelsmann-utnämningen är ju ett steg i den riktningen.
Absolut, de är ju inte dumma, de är medvetna om det här också.
Ja.
Men det tar tid, och det, framförallt kultur är det svåraste att förändra i en fotbollsklubb.
De är nog lite ställda av situationen när det är Robert Lewandowski som vill lämna och inte de som vill bli av med Lewandowski. Det är en situation de väldigt sällan ställs inför. Ja. De ställs väldigt, så historiskt sett väldigt sällan haft spelare som vill bort från dem.
Och Alaba tidigare?
Ja, det också.
Ja, men kan det vara så då att de sätter sig i en sån här problematik också eftersom att de är vana vid att få exakt vad de vill på den tyska marknaden utan att behöva betala bäst lön till exempel? Och att det då, nu har de ju en bra tränare i Nagelsmann, men att de i framtida tränarrekryteringar kan vara så att man inte vill gå dit för att man kanske inte kan få det spelarmaterialet som man vill ha.
Ja, alltså träna en klubb som Bayern München tror jag nog lockar oavsett för tränare, men samtidigt, de kan inte konkurrera om de absolut, absolut bästa de är. Så jag tror att det Syke är inne på är, stämmer också, just det här med att de inte kan konkurrera på sin egen hemmaplan. Jo visst, de plockade allt som RB Leipzig hade att erbjuda förra sommaren, ska ju sägas också, när de värvade Upamecano, de värvade Sabitzer som i och för sig varit en flopp, och Nagelsmann på ett bräde plockar bästa backen, bästa mittfältaren och deras tränare, puff, klart. Och nu vill de ju ha Konrad Laimer också. Men jag, ja, det ligger ändå något i det, att de kan inte konkurrera på samma hyllor någon mer, och de är, har inte samma naturliga attraktionskraft som de hade tidigare.
Nej, men jag tycker ändå, så tittar man på så här, tyska landslaget och tittar på de stora, största, alltså ta Kai Havertz i Chelsea, Rüdiger, ja men tidigare Chelsea, nu Manchester United, Ilkay Gundogan, fantastisk spelare.
Nu Real Madrid menar
jag. Jag menar Real Madrid. Jag har problem idag alltså. Ja,
du.
Jag kan inte spela in så här sent på dagen.
Sent på dagen?
Ja, men klockan är ju över tre.
Daglallare.
Ja, men du vet. Ja, verkligen. Ja, men Ilkay Gundogan i Manchester City. Alltså så här, jag tycker ändå vi ser en förändring. Ja, vi måste gå vidare. Vi måste lämna Bayern München. Tusen tack för att du ringde in. Kanonfråga.
Tack så mycket och tack för fina utläggningar och en bra podd. Ta hand om er.
Tack. Ja, detsamma.
Ha det bra.
Hej.
Hej.
Vi går vidare i körschemat. Vi konstaterar att AC Milan har fått en ny ägare.
Redbird.
Vad är det för gäng? Jag vet ingenting om
alltså,
det.
Alltså förhoppningsvis är det väl ett gäng som vågar satsa. Det är väl när man kan säga. Det är inte det här bahrainska investbolaget som skulle dra in 3 miljarder i transferkassa och de skulle värva allt som fanns. Men det är en ny ägare, och det är ju så att Elliott Group som ägde dem tidigare har fått kritik. Maldini har varit ute också och sagt det och satt lite press på de nya ägarna i form av att den här Scudetto-titeln man tog nu är ju lite av en bragd. Sett till hur lite man har investerat i den här spelartruppen, sett till vilka sparsamma resurser man har haft, hur, ja, alltså man har ju vänt på varje krona för att få ihop det här laget. Man har inte haft råd att förlänga med de bästa spelarna när de lämnar på fri transfer. Det är ju trots allt efter att både Gigi Donnarumma och Hakan Çalhanoğlu lämnar på fri transfer som Milan vinner den här Scudetton, och nu blir man av med Frankesi dessutom. Han uppmanar nya ägarna, vilka det än är nu, liksom satsa, att våga investera pengar i den här klubben. Vi får väl se vad de har för idéer och vad Milan kommer ha för ekonomiska muskler i det här transferfönstret som kommer. Men nu har man fått ett ypperligt läge att från den här Scudetton, när du har kvalat in till Champions League, får de inkomsterna, bygga en bas, våga satsa för att Milan ska vara en klubb som varje år slåss om Scudetton, som varje år kan utmana om Champions League. Och inte bli den klubb de har varit under det senaste decenniet, det vill säga en klubb som harvar mellan plats 1-6, beroende på säsong, som, ja, som får värva spelare på rea istället för att värva spelare man vill ha. Det är väl där man hoppas från Milan nu, att de nya ägarna faktiskt vågar investera i truppen och att Milan kan få den attraktionskraft som en sån klassisk, anrik förening förtjänar.
Mm. När vi är ändå inne på ägare, Chelsea, Boehly äger nu Chelsea officiellt. Koundé.
Ja, det kommer ju hända. Alltså nu får de ju ge sig,
nu får de ju sätta sig på det där flyget.
Ja, men Koundé har velat sätta sig på det där flyget ganska länge. Det är ju Monchi som har varit lite svår att handskas med. Nu dock så undrar jag ju lite hur man resonerar i Sevilla, i och med att Diego Carlos bara i princip på en dag blev klar för Aston Villa. För det var ju ganska sanslöst att det kom ett rykte om att ja, nu har de värvat Boubacar Camara, är klar och presenterad. Nu tittar de på Diego Carlos. Jaha, så ska de ha honom också. Tog det en dag, pang, presenterad. Ja, vi har kommit överens med Sevilla. Ja, då gick det fort. Man har liksom förhandlat med Sevilla tidigare om spelare, och Diego Carlos i synnerhet, och det har dratt ut på tiden och aldrig blivit något. Och nu tog det en dag så att Aston Villa löste det. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Nu måste Aston Villa börja göra resultat nästa säsong. Nu, alltså när de värvar Boubacar Camara och Diego Carlos som att ingenting har hänt. Två spelare som massa klubbar har velat ha. Köper loss Coutinho för ett reapris. Ska du köpa loss Robin Olsen också nu också dessutom, var en andra målvakt där bakom Emi Martinez.
Han gjorde ju en kanonavslutning ändå, måste man ju säga, mot Manchester City.
Åtminstone i 75-80 minuter, ja, så var han stabil, tyckte jag.
Ja, det var till och med ett par längre bollar med fötterna som satt där de skulle.
Satt precis där de skulle.
Kortpassningsspelet med fötterna, det är inte det han ska ägna sig åt. Och det visste jag, vi ju alltid vet att Robin Olsen.
Nej, men alltså Diego Carlos, Bobacar Camara, de måste leverera resultat nu. Villa har jag höga förhoppningar på. Nu är det upp till bevis för Gerard. Men det vi pratade om var ju inte det utan Jules Koundé. Och då, ja, är ju frågan, släpper de båda sina stjärnmittbackar på ett fönster?
Ja, alltså det finns...
Alltså om det är någon klubb som kan göra det, så är det Sevilla, för de kommer ju hitta något fynd någonstans och lösa det. Caleta Car pratas det ju väldigt mycket om att de vill värva in. Just det. Det hade varit ganska smart, typisk Sevilla-värvning att ersätta med. Men jo, Chelsea kommer få Koundé. Men sen behöver de ju ännu en mittback, för de tappar ju i princip alla sina mittbackar, och det verkar väl som att Aspilicueta också kanske lämnar. Så att, ja, och det pratas ju om att Presnel Kimpembe ska vara högt upp på Tuchels lista. Jag tror inte det blir så lätt att lösa honom från PSG, men vem vet vad de lyckas med. José Jiménez från Atletico Madrid högt upp på listan, Pau Torres från Villarreal, Josko Gvardiol från Leipzig. De kommer värva något mer också till försvaret, men Jules Koundé kommer ju att komma. Jag har jättesvårt att se något annat än att de ska lösa det.
Innan vi går vidare, vi har en till på telefonkön, och så ska vi svara på lite frågor. Men vi måste säga något om Viljot Svedberg. Nu har vi inte Disco med oss här idag, så att vi får
ta in honom snart.
Vi får snart ta in honom
och
prata lite Viljot. Bland annat Celta Vigo pratas det om. Också Klubb Brygge. Detta vakuum som är belgisk fotboll för svenska spelare. Den här vortex.
Det är vissa
avgrunden.
Kristoffer Olsson i Anderlecht har väl ändå någorlunda rosat någon form av marknad. Nej, men nu, jag hoppas ju att det blir Celta Vigo om man ska lämna. Det är ju, Vigo har jag hört väldigt mycket gott om som stad.
Ja, verkligen.
Och liksom en anrik förening med passionerade fans. Bra, de spelar en helt galen offensiv fotboll under Codet. Det finns, försvar existerar inte i den klubben. Han får hänga med Josef Aido. Bara en sån sak, gamla Hammarby-profilen i Celta Vigo.
Men är det rätt ställe för en 18-åring att liksom ta nästa kliv, tror du?
Ja, det tror jag. Absolut. Alltså det är helt rätt nivå av klubb.
Du kan ju säga så här... Mina känslor för Belgien är ju oerhört mörka, den här avgrunden som utgör det landet. Men just Brygge är ju faktiskt en väldigt trevlig stad. Det är liksom själva undantaget. Det är den enda lysande stjärnan i den nattsvarta kulissen som det landet utgör.
Ja.
Men samtidigt, det här är ju ett steg för att bli en annan spelare på en annan nivå i framtiden. Så är det ju. Viljot Svedberg har ju ambitioner att ta sig långt i landslaget och bli en anfallsstjärna, såklart.
Och han verkar vilja till Spanien också, som man ändå har kopplingar till. Jag tycker väl, som sagt, Celta Vigo låter som en jättebra destination.
Hans farsa är ju ute och kollar fotboll mest hela tiden. Det är inte det som är hans grej. Hans intresse i livet är att åka runt och titta på fotboll. Så han har väl varit i varenda fotbollsstad i Europa och kan komma med lite olika
Nej, men Celta Vigo, som sagt, om det skulle bli där, så tycker jag att det låter som ett ypperligt val. Sen om det är ett ypperligt ekonomiskt val för Hammarby, det är en helt annan sak. Men för Viljot Svedbergs karriär och fortsatta utveckling så är Celta Vigo en perfekt språngbräda vidare.
Vi ska svara på ett fråga. Först har vi en inringare.
Hallå.
Ja, välkommen till Sillypodden. Patrik och Makoto här i studion. Vem är det vi pratar med?
Det är David här.
Tjena David. Hej. Och vad har du för fråga till oss?
Tjena. Ja, jag tänkte lite på Brighton. De är ju ett lag som många av oss ser som spännande. Och man har ju ofta nämnt att det sista som saknas, det är ju den där nian som kan göra 15 mål per säsong. För att de ska kunna ta det sista klivet.
Ja, verkligen.
Mm. Och då tänker jag, vilken hylla är de? Alltså, kan de plocka från? Hur högt kan de nå? Alltså, hade de kunnat ta typ en Raúl de Tomás? Hade inte varit typ en perfekt spelare?
Nu fick Makoto
Raul de Tomas i Brighton. RDT. Ja, det hade jag stöttat. Ja, den hyllan kan de absolut gå på.
Men titta på vad Aston Villa gör. Om Aston Villa kan, så kan vi för fan Brighton.
Ja, men Aston Villa har ju någon sån här underlig attraktionskraft nu för tiden, när de verkar kunna plocka precis vad de vill. Nej, men alltså absolut, RDT ligger absolut på en hylla som Brighton kan nå, eftersom Brighton ändå är ett etablerat Premier League-lag på den som, ja, övre halvan, så kan de handla från ganska höga hyllor i såväl Spanien, England, Tyskland och så vidare. Och det är ju på grund av att de har så pass extremt stor ekonomisk fördel med alla tv-pengar och sånt man får i England. Och ja, infrastrukturen och allt. Så att, alltså, RDT är inte otänkbar. Nu sitter jag spontant och försöker fundera på andra namn som skulle kunna vara, alltså, vettiga och som man kan jämföra med, som skulle kunna vara på samma hylla. Där har vi en.
Enisonal.
Vem sa du?
Enisonal i Getafe.
Ja, då tar jag ju garanterat hellre RDT, om vi säger så.
Men jag tänkte vara lite andra ifall de kunde plocka just han.
Ja, Enisonal är ju en lägre, men absolut. Sen är ju jag personligen, har ju aldrig sett storheten i Enisonal, men det är en annan sak. Nej, men alltså typ så här, Belotti.
Ja.
Alltså, ja, nu vill ju han till längre. Ja, nu vill ju han till USA i och för sig, verkar det ju som, och kanske har lite andra funderingar på så vis, men bara den nivån av spelare ser jag inte som omöjligt att en klubb som Brighton idag skulle kunna locka.
Ja, hade de kunnat nå, alltså så som typ om enska macka, om ingen stor klubb vill gå in och ta det, för jag tror att det blir, alltså att de ändå vill gå lite högre.
Alltså, det som sagt, det hade ju varit en helt otrolig värvning om de skulle lyckas få igenom den, men där känns det ju ändå som att en sån spelare fortfarande, alltså det pratas ju så mycket om Inter, Juventus och Roma, Lazio, allting hela tiden, och han kommer väl hamna där någonstans förr eller senare. Raspadori, samma sak, tänker jag. Men absolut, alltså de hyllorna tror jag att Brighton kan verka i. Alltså bara en spontan fundering, typ Wout Weghorst.
Det tänkte jag också på.
Ja, faktiskt, med tanke på att det antagligen finns en klausul i det kontraktet han skrev med Burnley. Vid nedflyttning så får man nog en Wout Weghorst för en rätt rimlig peng. Och sen spelare som jag tycker rent spelmässigt skulle kunna hantera Potters kravbild på en central anfallare. Han är ju mer än bara en målskytt, om man säger så. Har ju väldigt fina fötter i längsspelet, även om Burnley-säsongen på något sätt inte blev vad han hoppades, tror jag. Men det har nog mer med omgivningen och att den klubben liksom till slut inte orkade mer. Men varför inte? Men överlag, jag har ju sagt det. Jag har ju sagt att de skulle värva Divock Origi hur länge som helst. För att han är en sån...
för att du gillar Divock Origi.
Jag älskar Divock Origi, men också så jävla omaka på något sätt. Och har jävla målsinne. Så att Potter hade kunnat göra någonting helt fantastiskt av Divock Origi, tror jag. Men nu är väl han på väg till Italien.
Anthony Modest kanske?
Ja.
Från
varför inte?
Men
känslan är ju så här, och det tror jag att du också håller med om, David, att sätt in en kvalitetsstriker i det här Brighton-laget och det kommer bli väldigt bra.
Absolut.
För det är verkligen så tydligt vad det är som, jag menar, man har spelat med Danny Welbeck halva den här säsongen och
det har varit helt okej.
Ja, men det säger ju fan någonting om Graham Potter, om Danny Welbeck har sett helt okej ut och faktiskt stoppat in en boll eller två, den gamla målsumpan. Ja, det där kommer vi säkert få återkomma till flera gånger, för jag tror att Brighton kommer värva en anfallare den här sommaren.
Min gissning, om jag säger spontant, är Ben Bredeton.
Ja. Varför inte? Spännande.
Kul.
Hörru du, David, tusen tack för att du ringde in till Sillypodden.
Grymt. Tack för att jag kunde vara med.
Ja, inga problem.
Hej då.
Hej.
RDT i Brighton.
Jag såg direkt att du gick igång på den.
Ja, men RDT i allmänhet bara. Bara att han har RDT på tröjan. Ja. Det säger något.
Vi har fått lite fler frågor då i vanlig textform också. Vi börjar med en från Anders Olofsson som säger: hur går det med Bastoni för Spurs? Vilka alternativ är aktuella om inte det kan lösas? Vad är en rimlig peng för en mittback till en Big Six-lag egentligen?
För en spelare som Bastoni, om det är de summor runt en halv miljard och så vidare pratas om, bara ta pengarna, spring till Milan och släng dem på dem, bara hämta Bastoni och spring därifrån innan någon annan hinner vakna. Nu håller jag Bastoni väldigt högt, högre än vad kanske många andra gör, men jag tycker han är jättespännande. Och också nu när du värvat Perisic, de två hittar ju varandra i sömnen. Bastoni är en sån här mittback som kan få för sig att plötsligt vara uppe vid en hörnflagga på motsatt sida och slå inlägg och göra tunnlar på folk. Är det en helt fantastisk mittback tycker jag, och funkar ut med en trebackslinje, just i den där rollen till vänster dessutom. Jag tycker att det är en no-brainer för Tottenham att betala det som krävs för att värva honom, och Inter behöver göra en stor försäljning, och de lär väl då försälja antingen Bastoni eller Skriniar. För det är ju de två som de kanske kan generera mest pengar från. Jag tror inte de vill släppa Nicolò Barella, och Barella är inte intresserad av att lämna. Bastoni hade ju såklart känts ganska, det hade varit en rejäl smäll för Inter att tappa honom. Med tanke på att han är alltså ung italienare, så pass bra som han är, så pass liksom rotad i startelvan. Men det är ju Tottenham som verkar vara där också främst, och jag förstår varför. För han är också i den där trebackslinjen som han har varit i Inter. Bara ta in honom i Tottenham där också, har en perfekt spelare att ersätta Davis där på den positionen.
Adam Westfält skriver så här: Jesper Karlsson snackar om att han är redo för nya äventyr. I vilken nivå av klubb skulle han kunna gå in? Hur stort steg är han ens redo att ta?
Ja, alltså
det är ju svårt. Det där steget är så svårt. Jag skulle säga att det är lättare att gå från allsvenskan till Holland och göra bra ifrån sig än vad det är att gå som allsvensk eller som svensk från Holland ut till någon av de större ligorna och sätta avtryck.
Brighton.
Ja, varför inte till Brighton?
Nej, men alltså jag har sagt,
det är tufft att gå till Premier League. Det är
ja, men alltså jag har sagt tidigare att man ska vilja se honom på övre halva i La Liga eller Serie A eller Bundes, men alltså som sagt, han har ju det där kontraktet han har skrivit på, det är inte så lätt att bara flytta sig därifrån. Det är många intressanta offensiva spelare som finns tillgängliga som inte hade kostat lika mycket som jag tror Jesper Karlsson skulle göra. Det är väldigt svårt att veta, det är många klubbar som, jag tycker faktiskt helt ärligt att bara spontan funderingen på Brighton känns inte helt orimlig. Alltså, jag tror att han skulle kunna göra det ganska bra där. Kanske inte riktigt rätt formation för honom, som man vill se honom kanske snarare som på kanten i ett 4-3-3. Och det spelar ju inte Brighton. Men ja, det är väldigt svårt att veta, men någonstans där en övre halvan klubb, alltså inte absoluta toppskiktet, men alltså Real Sociedad behöver ju en ny ytter, men det är väl snarare till höger de tittar. Eftersom att Adnan Januzaj lämnar, och då pratas det om Pablo Sarabia, jag har hört snack om det, pratades om Szoboszlai är ju mer centralt i och för sig, men ja, det hade ju varit en klubb på den nivån som hade känts rimlig i alla fall.
Mm. Ja. Ja, vi får se. Man vill ju att de ska få chansen någon annanstans när de är heta, svenskarna. För att det är på något sätt en annan sak att vara het, göra mycket mål i Holland och Eredivisie, och att göra det någon annanstans.
Det är en skillnad.
Det är en skillnad. Just offensiva spelare kan liksom glänsa i Holland på något sätt som är svårt att replikera någon annanstans.
Vi hade ju reagerat mer om Jesper Karlsson hade gjort en säsong han hade gjort i Porto.
Ja, gud,
än
ja.
Om han hade gjort den i liksom som han gjort nu i Eredivisie.
Ja,
för att det är på något sätt så pass slentriant att se svenskar lyckas.
Ja, men så här, som winger trycka in 17 mål på en säsong. Ja, men det är väl alltid en svensk som gör 17 mål.
Ja, men kul, han fick vara med i truppen. Ja, men lite så. Alltså, så här, men om man har gjort det i Porto eller Benfica eller Sporting hade vi nog reagerat mer, även om portugiska ligan inte nödvändigtvis är så mycket bättre än vad den nederländska är. Det är i alla fall känslan. Nej, men det hade varit kul att se honom i en ja. Big Five-liga.
Absolut. Daniel Gunnars skriver: om vi ser på mittbacksfrågan i United, vad sägs som swap deal mellan Erik Bailly och Pau Torres samt lite pengar emellan från United? Ganska mycket pengar emellan.
Ja, det får nog bli en ganska rejäl slant då. Ja. Absolut. Jag ser inte varför United skulle säga nej till det, om vi säger så. Men det här sagt, Erik Bailly var jättebra i Villarreal en gång i tiden, och jag skulle absolut kunna tänka mig att typ Erik Bailly skulle kunna hamna i Villarreal om de måste ha en ersättare för Pau Torres. Men nej, inte en direkt swap till United, det tror jag inte.
Nej, han har en fortsättning på United-spåret också. Känns inte Martial väldigt Serie A-kompatibel?
Jo, till viss del. Men det är väl, han var ju ganska kompatibel med att gå till Sevilla också, men det var ju ingen succé direkt. Nu, jag är ju inte helt uteslutit funderingen att han kanske faktiskt inte är klar i United. Att han på något sätt skulle kunna vara ett truppkomplement när man kommer längre fram in i augusti. Du har inte fått in den offensiva förstärkningen du behöver. Erik ten Hag har imponerats vad han har sysslat med på försäsongsturnén. Är det helt otänkbart att han kan få en renaissance i United? Jag vet inte om det är det alltså.
Nej, otänkbart är det inte. Det finns
ingen dålig anfall.
Nej, det finns ju otrolig kvalitet i honom. Ja. Alltså, första säsongen i Manchester United där, när klubben också mådde lite bättre, så kändes det som att han var en av ligans allra bästa spelare, en mot en. Att han verkligen var en spelare som var, och jag minns att första gången det började ryktas om att han kanske inte riktigt trivdes i klubben och så här. Och man tänkte liksom, tänk vad Martial skulle kunna göra i Liverpool liksom. Mm. Och att det var en spelare som, ja, om han hade tillhört en annan klubb, definitivt man hade värvat in och kunnat stoppa på den där vänsterkanten då när man hade Mané till höger och man höll på att liksom bygga någonting. Nu har det ju liksom gått åt andra hållet, och han är väl en av dem som har drabbats hårdast utav den här kaoset som har varit i klubben och den här dåliga stämningen. Han har ju verkligen blivit negativt påverkad utav det. Och petningar och såna här saker, det har ju bara blivit sämre och sämre för varje säsong som har gått där. Men det är en klassspelare i grunden. Det är jag fortfarande övertygad om att det har man ju sett när han var yngre, hur pigg och frejdig han var på något sätt.
Ja, men säg så här då, Inters kinesiska ägare bestämmer sig för att ändå sälja Lautaro efter mycket om och men, hittar någon köpare till honom. Ja, vi måste ha en ersättare. Han inte lyckats lösa någon. Lukaku blev inget av. Eller man kanske väl Lukaku också då. Mm. Och sen bara, men varför inte? Vi tar Martial på lån med köpoption. Det är väl inte helt otänkbart heller.
Nej, det är inte otänkbart. Hör du, Makoto, det var allt vi hann för den här gången. Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen. Då ska vi följa upp allt det vi pratade om idag. Såklart. Det blir ju så. Vi pratar om ungefär samma saker varje vecka. Men med lite nya nyanser och lite nya rykten. Och
lite nya röster idag också.
Och lite nya röster idag. Kanske lite några nya röster igen då nästa vecka. Vi får se. Det går alldeles utmärkt att höra av sig om man vill ställa en fråga direkt till oss här. Det tycker vi piggar upp lite grann. Men härifrån så säger vi tack för oss och på återhörande.